Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Christer heter min gäst. Han bytte yrkesväg. Han hade en målbild inom polisen, men hans farsa sa att nej, det där kommer du nog inte greja. Men det gjorde han, och han levererar också några sköna historier om djur. Vi går från svan till ko till älg. Och det är inte utan att man kan dra på smilbanden lite grann när man hör de här historierna. Patreon-avsnittet så pratar vi lite om vad Christer har varit rädd för under sin tid som polis. Det är han själv som ställer frågan faktiskt. Du glömde fråga mig vad jag har varit rädd för. Så det får vi svar på. Och patreon.com/snutsnack om du vill ta del av lite bonusmaterial. Annars finns vi på Facebook, vi finns på Instagram. Var försiktiga där ute och ha en trevlig lyssning. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Christer.
Tack så mycket.
Jag vet, vi har pratat lite några minuter här innan vi satte på räck. Men du sitter gött där du sitter. Kan du berätta var du sitter någonstans?
Ja, jag bor ju i Skogomö. Det är ett ställe på Isingen. På landet. Jag sitter i ett växthus. Solen skiner och det är riktigt sommarvärme här inne faktiskt.
Det låter ju alldeles lysande. Men just nu så pågår ju den allsvenska premiären för IFK Göteborg. Det är inte så att du vill titta på den då?
Jag lyssnar på resultaten nu. Jag är mest glad över att Häcken vann över AIK i år. Och IFK leder med 1-0 över Värnamo.
Ja,
så mycket vet jag.
Ja, du har koll. Det låter alldeles bra. Jag vet om, Christer, att du började och klev in på Sörentorp 1984.
Det stämmer, ja. 8 januari. Det glömmer jag inte.
Nej, precis. Vad hade du för förväntningar precis i början på 1984 då?
Ja, jag var väldigt spänd, för det var ju min chans att komma vidare. För jag hade en bakgrund då, hade jobbat i industri i 10 år. Där jag kom ifrån, Tibro då. Och så det var min chans att komma vidare i livet. Så att jag satsade stenhårt på den här polisskolan,
det
gjorde jag.
Ja, det gjorde det. Hur gammal var du då, 84?
Då var jag 28 år.
Ja, så då var du... Jag antar att du var en av de äldre på den tiden.
Ja, vi hade faktiskt en 40-årig kille i klassen också från Göteborg. Men annars körde jag till de äldre, det gjorde jag.
Ja, ja. Tiden på skolan där när du kom från industrin och sådär, tänkte jag, du kanske inte hade pluggat på några år. Och hur var det att lämna liksom arbetarjobbet så att säga och kliva in och sätta sig på skolbänken?
Ja, jag hade ju inte speciellt bra läshuvud tyckte jag själv när jag gick i skolan, men... Här såg jag ju min chans, för det var ju bara pluggande som gällde för mig. Och jag var lika glad varje gång jag kom på provskrivningar och så vidare, att jag hade förberett mig så bra som jag hade gjort, för det gick fantastiskt bra.
Ja, kul. Hade du några planer i början, liksom vad du ville göra när du var färdigutbildad som polis?
Ja, det hade jag. Jag hade ju en dröm, och det var ju så jag blev intresserad. Jag såg en uppvisning en gång. Jag tror det var i Halmstad med MC-polisen som gjorde en uppvisning där. Och jag kommer så väl ihåg min pappa frågade mig just när han såg mig första gången i uniform då. Vad jag hade för planer. Och då sa jag det till honom. Ja, i framgent så ville jag nog satsa på att bli MC-polis. Ja, du, sa han, det blir nog svårt för dig. Det är bara de tuffa gubbarna som klarar det. Och tyvärr så blev det så att NC-kursen började 95 och min pappa gick bort 94. Så han fick aldrig se att jag blev klar, färdig, NC-pris.
Ah, mm. Men fel hade farsan där då, eller så var du en av de tuffa gubbarna?
Nej, det var den mest fantastiska utbildning jag har fått uppleva inom polisen, så var det MC-utbildningen. Alltså, det var 6 veckor på MC från tidig morgon till sen kväll. Så ja, det var en riktigt bra kurs.
Varför var den så bra då, den där? För jag har ju hört, vi har ju haft gäst innan här nu som också menade på att det var en fantastisk utbildning. Varför var den här MC-utbildningen så bra?
Ja, det var ju instruktörerna framförallt som lärde oss tips och tricks. Och de sa, som han sa första dagen, hittills kanske ni åkt motorcykel. Eller kört motorcykel, sa han. Nu ska ni åka motorcykel, för ni ska göra ett jobb ifrån motorcykeln. Och sen var det övning.
Mm.
Det var det som gav det positiva.
Men om man säger att du var en hyfsad motorcyklist innan då, hur pass mycket förbättrar man sig under en sån intensiv utbildningsperiod som 6 veckor på motorcykel?
Ja, för min del så gjorde jag ju 100%, vill jag påstå.
Men du hade ju MC-kurs när du, såklart, när du började.
Jag hade MC-kort, hade jag.
Ja.
Och hade kört motorcykel. Jag hade motorcykel då också, hade jag.
Ja.
Men när jag var klar med den kursen då, ja, det var helt annorlunda.
Mm. Om vi backar lite grann då, för det är ju en stund mellan, ja, dels 84, vi ser att du är färdig 87 då. Vad gjorde du där innan du blev MC-polis? Vad hamnade du när du var färdig utbildad?
Ja, först var det en rundvandring i centrala stan då i Göteborg. Och då var det först alla rotlar, trimrotlar som var. Och sen så var det en yttre tjänst i centrala stan. Och så fort jag var klar med den så sökte jag Hisingen. Jag bodde här ute. Och jag gillade Hisingen, för det hade allt. Det var storstad, det var landet, vi hade hamnarna, vi hade flygfält.
Mm.
Ja, det var allt där ute. Så ifrån jag kom ut och Hisingen, det var, måste ha varit 86-87 jag kom hit. Sen var jag där resten av min tid som polis.
Ja, ah, det var så. Hur var till exempel Biskopsgården på din tid på Hisingen, som man är ju väldigt omtalat idag? Tyvärr kanske inte alltid positiva ordalag, men hur var det på din tid när du jobbade där?
Ja, det var ju betydligt lugnare. Och jag tänkte just på det när du ringde mig här nu. Vad gjorde vi på den tiden? Vi åkte ut, vi jobbade ju 3 skift. Det var tajta turlag, vi hade tävling. Vem tog första rattfyllan, vem tog första biltjuven? Skjutningar och så vidare på den tiden, det fanns ju inte.
Nej.
Ja, hände det så var det ju en sensation.
Ja, exakt. Det var någonting väldigt exceptionellt på den tiden.
Ja, helt klart.
Hur blev ni bemötta då när du här i mitten på, eller slutet på 80-talet, av allmänheten och också av liksom de kriminella personerna som ni mötte? Hur tycker du att ni blev bemötta som poliser på den tiden?
Ja, det var bara, vad ska jag säga, de hade respekt på ett annat sätt.
Mm.
Det har ju kommit kollegor till mig efteråt och berättat att du, jag träffade den och den och så började vi prata om dig. Och då sa de att det så här att han bemötte oss med respekt och då fick han samma tillbaka.
Aha.
Och det, jag tror det var ett väldigt bra sätt att jobba på.
Ja. Hur var det med liksom våldsanvändning? Jag tänker på den biten som man ofta kanske så här lite slentrianmässigt förknippar polisen med. Du som nu, jag vet, också har gått i pension. Hur många gånger har du liksom varit i riktiga snutslagsmål?
Jag tror inte det har hänt. Nej, det har det inte gjort.
Har inte varit?
Nej.
Ingenting?
Man tar det i fredens hetta då. Jag hade en påtänd som hade stulit en bil som drog en kniv emot mig. Men ja, det var väl det enda som jag kommer ihåg. Oh. Inte att det har varit några sådana rallarslagsmål när jag har varit ute och jobbat. Nej, det upplevde jag inte.
Men hur slutade det då när han drog kniv mot dig?
Det slutade bra. Och inte för hans del, för han fick åka till finkan. Men för mig slutade det bra.
Men inga skador och...
Och på honom, men inte på mig.
Var du själv då när han drog kniv mot dig? Eller?
Ja, jag sprang fortare än min kollega, så han kom lite efter det.
Okej, men det löste sig i alla fall.
Ja, då.
Men den här bilden som man får av, eller som många vill ge av polisen, att polisen, svensk polis pratar väl om givetvis, att den är väldigt våldsam och kanske att det var ännu värre på 80-talet, att man så att säga då inte blev filmad eller något sånt där. Stämmer den bilden egentligen?
Jag tycker inte det var på det viset, utan ja, som jag sa, de kollegor man åkte med, jag upplevde aldrig att det var någon som ville ut och banka bus. Eller, nej, det var hårda rejäla tag var det.
Ja. Vi har pratat lite om det här i podden tidigare, just kanske med, om man pratar om respekt från, kanske gentemot, inte bara gällande gentemot poliser eller myndighetspersoner och så, utan kanske gentemot hela vuxenvärlden, att den har släppt lite grann både på gott och ont. Märkte du det lite med tidens tand, liksom, att det var lite så att det var mer förr att det släppte, eller är det någonting som du känner igen?
Nej, inte för egen del, det är det inte. Mm. Men jag märker ju att yngre kollegor som kommer ut nu har betydligt tuffare än vad vi äldre hade.
Ja.
Betydligt tuffare är det. Det är ju mobilkameran som är uppe i fejan på dem hela tiden. Och jag råkar aldrig ut för det.
Nej.
Nej,
precis. Och det är klart att det är ju... Först och främst kanske man kan tänka då att... att liksom filma inte det jag gör. Men det är också... Det finns någonting där... det är som någon... Det är som ett irritationsmoment när folk står runt omkring och på något sätt filmar, iakttar, övervakar liksom det du gör. Jag förstår att det finns någon... Jag har inte heller varit med om det som polis, att folk har liksom filmat sig. Men jag kan tänka mig att det kan vara en viss frustration som bygger upp det.
Ja, helt klart. Och sen så har vi ju nästan bit i det här. Och nu är det ju många av kollegorna som är utrustade med kroppskameror för att dokumentera det. Vad som händer och sker. Och jag frågade just min chef. För de kom när jag fortfarande var aktiv polis. Och då sa jag att jag tycker inte det är någonting för mig. Jag tror inte du tycker det heller. Nej, så han, det skulle du inte ha.
Nej, okej. Men jag tänker på det här skiftet som du gör. Du kommer från industrin. Du byter till polisyrket. Hur var det, om jag tänker mig så här kollegialt och så där? Kan du se skillnader från... Det tidigare yrke kontra du kommer in i polisen och får liksom kollegor där. Vad kan du se skillnader och likheter där mellan de två olika yrkeskategorierna?
Eller industrin, det var ju mer att du gjorde ett jobb och du visst du skulle samarbeta med människor och det blev väldigt bra gäng där också. Men när jag kom och fick kollegor och vi jobbade tajt på en polisstation, samma turlag och så vidare, ja, det var ju... Man tillbringar ju mer tid med dem än sin egen familj, så det blev en väldigt, väldigt gott gäng och bra sammanhållning som var fantastiskt, måste jag säga.
Mm. Förvånade det dig när du kom in i det här nya yrket att det blev så pass tajt liksom, med människor och sådär?
Jag tror vi alla kände det här att när vi åker ut på en bil, då måste vi lita 100 på varandra.
Mm.
Annars funkar det ju inte. Och jag tror det var mycket det som gjorde det. Och vi gjorde mycket saker tillsammans på fritiden. Vi hade den heliga innebandyn som vi skulle ha innan varje nattpass och efter kvällspass och på fys. Och vi höll på jämt.
den var om inte annat kanske större på den tiden. Vi hade också helig innebandy och det var ju på liv och död ibland.
Ja, det hände väl mer skador på innebandyn än vad det gjorde ute i verkliga polislivet.
Ja, jo, precis. Då vet man att det går hett till på innebandyn. Det här är ju någonting som verkligen är återkommande. Det är de här fasta turlagen som egentligen alla poliser som har haft både och saknar av många olika anledningar. Varför har det här försvunnit? Och tycker du att det är till det bättre att man har tagit bort fasta turlag?
För mig så var det bästa att det var fasta turlag. Och du hade ju... De som var på ditt turlag, du kunde åka med vem som helst. Och du kunde lita till 100 på alla.
Mm.
Det var viktigt, tycker jag, att man kunde lita på varandra. Att alla var ärliga och så vidare.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag frågar alltid min gäst om minnen och vi pratades ju vid lite i veckan här innan och du sa det var bra att jag hörde av mig lite innan för då har du funderat lite på vad du egentligen har varit med om. Men tydligen har du varit med om en hel del när du ändå började tänka efter.
Ja, oj. Det är både positiva och negativa saker självklart. Och jag sa just till min fru innan jag skulle prata med dig nu att tänk vad som har färgat oss här så mycket på Isingen, både som poliser och ja, hela stan får jag säga. Och det är ju Backabanden. 98.
Ja, oh, såklart.
Det var ju en fruktansvärd händelse. Det är alltså 24 år, men...
Jobbade du den kvällen?
Nej, jag var på semester och ser ett inslag på CNN.
Oh.
Där de då tar upp det här. Och jag sa, det är ju fruktansvärt, sa jag till min dåvarande hustru. Att där var jag inne i den lokalen för 14 dagar sedan och styrde en fest. Och tog ut pojken som skötte om stället där i kapprummet och säger till honom, nu börjar det brinna, vad gör du då? Och just i det där kapprummet så låg de flesta antal döda sen efter den känslan kunde gå in i lokalen.
Så den tanken hade du innan det här hände? Du liksom pratade med honom om det problemet, om det skulle uppstå?
Ja, för problemet vi hade då det var att många hyrde ut sina lokaler. Därför att de kunde tjäna lite extra pengar. Och så kallade då festarrangören för en födelsedagsfest för att kringgå allting med ansökan om tillstånd och så vidare.
Just det. Men du menar alltså att en händelse som där du inte ens var i landet har påverkat dig väldigt mycket. Hur kan det egentligen komma sig? För vad händer när du kommer tillbaks då?
Ja, det var ju... Man kunde ta nästan på känslan hur det var när man kom. Och den här lokalen låg inte mer än ett par hundra meter från vår polisstation. Och sen började ju vår vakthållning. Vi höll ju vakt där dygnet runt ända fram till rättegången startade.
Mm.
Och det var ju otroligt med människor som kom dit och ett blomsterhav som saknade motstycke.
Oh.
Flera hundra meter långt var det där.
Det var ju en oerhört tragisk incident det här med den här branden.
Ja, helt klart.
Mm.
Och jag tänkte säga också, tänk om det är några svenska pojkar som har tänkt på det här, då kommer vi att få problem. Mm. I och med att de flesta gästerna på den här tillställningen var ju av utländsk härkomst.
Just det, okej. Mm. Det var andra generationens... invandrarkids som var där på den festen, va? Det var mycket.
Ja, just det.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var, men det var väl någon form av händaktion. Man kom tillbaka och kastade in.
Ja, de kastade inte in, utan de blev inte insläppta. De ville inte betala inträde. Då gick de runt på baksidan där och så på bakdörren där så stod det möblemang som de satte fyr på.
Ja, ah, var det så det var?
Ja.
Just det. Dina kollegor då som var kanske jobbade den här kvällen och så, hur mycket pratade man med dem och hur mycket gick liksom, kunde man prata om det här liksom i turlagen och så vidare?
Absolut, absolut. Det hade ju kommit så det fanns ju det som heter debriefing på den tiden.
Ja.
Så det kunde man. Men... det var ju fruktansvärda scener den här kvällen, det har jag ju förstått. Oh. Det ser man ju på klipp från tv och så vidare efteråt också.
Mm. Ja, det. Ja, man kan knappt föreställa sig hur hemskt det var att befinna sig i den där lokalen när det hände, såklart. Det är brutalt. Om vi tänker på händelser där du själv har varit med, då, vad har virvlat runt här i huvudet här då, när du har tänkt på saker som har... det är nästan 35 år du jobbade som polis. Vad är det som sitter kvar liksom i dina tankar?
Mötet med människor är det ju framförallt som jag har tyckt varit oerhört positivt när jag har fått möta och kanske hjälpa människor. Mm. Men sen tar man alla saker som har hänt på resans gång som har varit oerhört positivt att vara med om. Vi hade ju Champions League fotboll, vi hade EM 92, vi hade friidrott 95. Mm. Vi hade EU-toppmöte 2001, det var ju inte positivt för alla. Nej. Av mina kollegor och inte för människorna i Göteborg heller. Och jag kom lindrigt undan för MC-polisen blev ju bara ianspråktagna för eskorter.
Ja, just det.
Så att vi fick ju inte vara med i helsluften där, utan vi skulle sköta vårat.
Men du säger det, mötet med människor, att det är någonting som sitter kvar. Är det några speciella möten eller är det det här allmänna mötet med allmänheten som man träffar, liksom, både som är ledsna och chockade och kanske i vissa fall också glada? Är det det generella eller har du vissa sådana möten som sitter kvar också med vissa personer?
Ja, det finns det. Det är helt klart. Och framförallt när jag fick möjligheten då, när jag blev MC-polis, så säger instruktören, det är väldigt bra om du har någonting när du ska jobba i ett område som Hisingen är, någonting du kan rikta på. Och då började jag fundera, vad ska vi rikta på? Mm. Så började jag titta på Torslanda. Där var det, fick jag veta av en Chalmers-student, flest antal mopedister i hela Sverige. Mm. Och så tänkte jag, ska jag börja kika på det lite? Och det var ju nästan laglöst. Och så började det egentligen då att jag sökte mig där. De med skjutsar och de körde på fyllan och de körde trimmat. Det var inte så noga. Det var ju på landet där ute. Och så började jag ta tag i det här.
Just det.
Och sen kom lokalpressen där ute. De drev en tidning som heter Torslandatidningen. Och då berättade han att han många gånger försökt få information hos polisen. Men det tog tid och det var svårt att få fram uppgifter och så vidare. Så undrar han om vi inte kunde samarbeta, han och jag. Mm. Och så började jag där och skriva en spalt i hans tidning där. Som jag skrev varje vecka. Mm. Och då gick jag igenom brottsstatistik och skrev saker som jag tyckte att de skulle ge akt på invånarna i Torslanda och så vidare. Och den blev, ja, nästan alla läste den. Till och med barnen läste den. Christer skrev den här veckan då. Och det kunde ju vara allt. Hur många bostadsinbrott har vi haft? Om vi hade haft en poliskontroll, hur många vi hade tagit. Narkotikasituationen, båtsamverkan, allt.
Ah.
Och så började vårt samarbete där ute och då märkte jag en hel omvändning hos människorna där ute också, när de förstod att jag var till för dem. Och det var som barnen sa, de första jag stoppade där ute, varför har jag stoppat dig på moppen? För du ska sätta fast mig, sa han då. Sen när det hade gått en tid, jag hade varit där ute något år eller två, och så stoppade jag nästa och så frågade jag, varför har jag stoppat dig? Jo, för att du är rädd om mig.
Oh, okay.
Det svängde det här. Och jag fick det viktigaste utav allt, folket med mig. De förstod att vi skulle göra det här tillsammans. Det var inte jag som skulle göra allting, utan vi tillsammans skulle skapa det samhälle de ville ha. Och det blev så oerhört positivt där.
Men Christer, vad körde du för motorcykel då, när du stoppade moppar och sådär? Hade du den där stora BMWn då, eller?
Ja, det var den stora BMWn, ja.
Jag tänker att det är kanske lite klumpig när man hänger på sådana här små mopeder.
Ja, jag lade inte upp det så, för att det är ju så här att hjärnan hos de här killarna, den blir ju korsluten när de får se en MC-polis och då ska de försöka sticka och så vidare och läcka till en drolycka. Vi hade en annan strategi faktiskt. Jag skickade ut en civilklädd kille i en bil som satt på parkeringen när de kom med sina mopeder och så filmade vi dem när de kom till skolan.
Ah.
Och sen gick vi in i klassen och talade om att nu har vi dokumenterat när ni kom hit på era mopeder. Och så drog jag då hela storyn, vad som händer och så vidare. Ja, om du kör trimmat eller du väljer att ta en öl. Och sen tog vi en mopedbesiktning. De fick ta fram sina moppar bara och så köra fram dem och så testade jag alla mopeder. Och så ringde föräldrarna då.
Mm.
Det var effektivt.
Men jag kan tänka mig, om man tittar nu... Eller kanske som lyssnare tänker man säga, ja, men mopeder i all ära, men nu skjuter ju folk varandra. Men jag tänker att många unga grabbar, och jag kan bara gå tillbaka till mig själv, körde ju moppe och jag trimmade även min moppe. Det är kanske ingen grov brottslighet direkt, men det är ju någonstans där man börjar, höll jag på att säga, och man med lite små grejer och drevar och vad vi höll på med och allt sånt där. Hur är det inte ändå väl att polisen på ett sätt kommer in redan i klassrummet där och har den här diskussionen?
Absolut, det var jätteviktigt. Och sen som jag sa till dem att om jag kommer till skolan, det innebär inte att det har hänt någonting jämt. Nej. Jag kan lika gärna komma in och ta en fika eller köra en biljard med er och börja prata och så vidare. Och det gjorde att de blev nyfikna då på ett annat sätt. Och det var massor med frågor som de kom med. Och om det eller det var lagligt. Det var mycket tips jag fick. Alla hade mitt telefonnummer där ute. Det var ju så enkelt så alla kom ihåg det. Aha. Det kommer jag ihåg nu. 0705-222-101. Ingen ville ha den telefonen när jag slutade. Den ringde jämt.
Ja, den gjorde det. Vad fick du för samtal då på det numret?
Ja, det kunde handla om allt. Det var någon som hade sett någonting någonstans. Det var en bil som stod konstigt till på något ställe. Det var regnummer jag fick. Och det var många som jag kunde liksom kolla upp på dräkten och så vidare. Det enda negativa med det här, det var ju min chef som kom till mig och talade om för mig att du kan ju ta en egen ledningscentral. Okay. Utan för de det var en som inte hade uttryckt, vi ringer inte till polisen, vi ringer till Christer.
Det är ju både på gott och ont såklart.
Ja, och det blev det ju.
Men hur blev din arbetsbelastning då när du fick så pass mycket samtal och så, som inte kom via ledningscentralen heller?
Ibland var det ju tufft. För det är mycket ungdomar där ute och händer det något med ungdomar, då måste du agera nu, inte sen. Nej. Utan det måste ju ske på direkten, va? Mm. Så det var ju mycket att ta tag i. Det var det. Vissa perioder var väldigt tuffa, så speciellt narkotikarelaterat då.
För jag tänker det, om man tänker ungdomar, du sa någon körde på fyllan och sådär och du stoppar de här killarna. Det är ju trafikbrott i och för sig, men det är ju mycket som sker runt omkring i trafiken som är då, du nämnde narkotika till exempel. Men hur mycket kunde du se av det som MC-polis liksom, det som inte var rent trafikpolisbrottsligt så att säga?
Ja, du får ju en väldig överblick och sen som sagt, de var ju så duktiga på att tipsa. Så fort det var någonting. Och då hade jag ju möjlighet att undersöka det med en gång. Men det tragiska med 22 år där ute i Torslanda som jag var, så förlorade jag 22 ungdomar på grund av narkotika. Antingen att de valde att avsluta sitt liv på grund av att de mådde dåligt. Eller överdos. Och det var riktigt jobbigt var det. 22 stycken.
Men det här tragiska yrket då, för så är det ju med det polisiära yrket, att du kommer vara med om tragik. Det är oundvikligt att inte möta ledsna människor och uppleva tragiska händelser. Hur har du hanterat det genom dina 35 år?
Ja, när det har hänt saker och vi har varit på turlaget så det blir fint då. Funkat bra. Men när jag har varit ensam, då har jag fått hantera det ensam också. För att det fanns ingen att prata med då. Jag hade ju bara mig själv. Men mötet med de människor som råkade ut för detta gjorde ju många gånger att vi fick väldigt bra samtal i familjer där de hade råkat illa ut och så vidare. Och det hjälpte ju, helt klart.
Men man kan ju inte låta bli att fråga en MC-polis om en jakt. Du måste väl ha haft någon. det är polisromantiken i mig som frågar. Men du måste väl ha haft någon riktig sån. Även om du inte ville jaga mopedisterna liksom i området. Och så här, men folk som drar. Och ibland behöver man en motorcykel som kan hjälpa till. Har du varit med om något sånt?
Ja, det har varit många gånger. Men det som framförallt sitter kvar i mitt minne. Det var när ledningscentralen ropade upp och berättade att de hade en ambulanstransport ifrån Borås med barn som skulle sorgenska och det var bråttom. Så jag åkte upp och ställde mig på ett motor upp i Landvetter och så kom ju ambulansen. Och så har jag nog aldrig kört, varken förr eller senare. Det gick det undan.
Du beredde väg helt enkelt för ambulansen?
Ja, exakt. Och det var sommartid. Jag kommer ihåg vi skulle in där och jag tänkte vilken väg ska jag välja. Det var sent på kvällen. Massor med folk ute och vi skulle gå parkgatan där för att komma. Ja, det var hektiskt. Och det har ju varit många sådana eskorter man har gjort med ambulanser.
Kommer du ihåg hur du slutade med den här killen?
Ja, det gick bra.
Det gick bra.
Mm. Det gick bra, ja.
Hur viktigt har det varit för dig liksom att hjälpa till, att hjälpa?
Ja, det är ju ledordet jag hade från början. Hjälpa, skydda, ställa till rätta. Mm. Berättade jag alltid för barnen när jag var i skolan att polisens viktigaste uppgift. Hjälpa, skydda, ställa till rätta. Och det hängde med mig hela mitt yrkesliv faktiskt.
Mm. Ångrar du den där ansökan du slängde in för att lämna industrin där eller?
Nej. Jag kom in som reserv också. Jag kommer ihåg, jag blev så bra när han ringde. Det var en tjej som hade sökt sköterskelinjen också och kom in där. Så hon lämnade platsen och jag fick den.
Ah.
Så det var ju lyckan för mig där. Helt klart.
Men efter, du var ju MC-polis då ganska många år. Vad hände efter de åren då?
Ja, jag fick lite utslitna leder. Jag har bytt båda mina höfter och så vidare och så kände jag, nej, går det inte där längre. Jag klarar inte manövergården för jag var så kass i benen då. Mm. Men då fick jag en bil och så var jag själv i bilen då. Ibland fick jag någon kollega med som blev över så att säga. Så alltid var jag inte ensam då, men främst så åkte jag ensam i bilen också då.
Men du har jobbat mycket själv då?
Ja.
Hur har det varit då och liksom... För oftast som faktiskt så är det så både förr och nu så åker man ju i par eller ibland till och med i grupp. Men själv är ju lite mer ovanligt. Hur kommer det sig att det blev så att det blev mycket ensamarbete för dig?
Ja, framförallt på MCN skulle du inte ha någon sitta bakom mig. Nej. Utan det var man ju ensam då. Mm. Och jag trivdes med det. Du fick en helt annan närhet. Människor vågar prata med dig när du var ensam på ett helt annat sätt än om det kom tågpolisen. Mm. De öppnar sig och berättar saker som jag inte tror jag hade fått veta annars.
Nej. Men även själv i den här bilen då efter du släppte motorcykeln och lämnade den i garaget?
Ja, det mesta åkte jag själv.
Ja, men det är häftigt med just det här samtalet som du berättar om och vikten av att ha samtalet med människor. Tror du att det här samtalet som du verkar sätta en hög prioritet på gjorde att det inte blev så många slagsmål? För det måste ju finnas någon, det måste ju finnas någon samband där, va?
Ja, helt klart. Det gör det. Och sen att du själv visar att du är lugn, att du inte hetsar upp dig och börja gapa och skrika, utan när jag blev äldre så upptäckte jag mer och mer att det går att lösa saker mycket, mycket bättre om du själv behåller lugnet hela tiden.
Mm. Men har du ett sånt lugn naturligt eller är det någonting du har varit tvungen att lära dig?
Jag tror det är naturligt, fast jag har ju blivit lugnare med åren kan man säga. Du var ju, när du var ny polis, då skulle du rädda hela världen, va? Aha. De skulle ju gripas... Ja, ja. Nu ska vi göra grip, nu ska vi ut och nu ska vi röja. Och det var ju så då.
Ja.
Blir du eftertänksam och så tänker du när du ser att någonting, undrar vad som har hänt, varför blev det så här?
Ja.
Och börjar man många gånger med den ingången, det har varit en misshandel eller vad det är frågan, och sätter dig lugnt ner och försöker, varför blev det så här? Vad beror det på?
Mm.
Och sen har du haft egen familj, då är det lättare då självklart att komma in hos sin familj när det har varit bråk och småbarn och så vidare. Va? Mm. Då är det lättare att hantera det om du har den erfarenheten själv också.
Mm. Är det någonting under dina 35 år som du skulle vilja ändra på idag? Om du hade möjlighet så att säga, det har du ju inte. Men om du tittar tillbaka, är det någonting som du känner att du skulle kunna ha velat ändra på?
Ja, vi gjorde ett stort misstag i polisvärlden när vi stängde våra polisstationer.
Mm.
Det var sån skillnaden. Vi hade dygnet runt upp en station. Vi hade en vakthavande på varje polisstation. Mm. Det är nog det största minuset jag ser.
Mm. Alltså, du kan märka skillnad, menar du? Eller du kunde märka skillnad på när det var före och efter den perioden, så att säga?
Det tycker jag. Och sen har vi en sak till. Nu satsar vi nästan enbart då, tycker jag själv när jag tittar på det, den gängrelaterade brottsligheten.
Mm.
Och jag sa till min chef, men vanliga människor, ska inte de ha rätt till en polis också?
Mm.
Nej, jag tycker nog i mångt och mycket att allmänheten bara är hänvisade till datorn eller ringa 114 14.
Mm. Ja, men rent krasst så är det ju nästan så idag. Du kan ju, alltså telefonen, det gäller ju inte bara polismyndigheten tycker jag, men ibland så företag har inte ens telefonnummer. De vill inte att människor ska kontakta dem. Skicka ett mail max liksom.
Ja, det känns lite så. Och sen just det att så oroliga samhället som vi gör här nu på det här gängkriminaliteten. Jag är inte för en sekund fientligt inställd till invandring. Det är jag inte. Mm. Men vi ska ha ett grundkrav. Kommer du hit, kan vi ställa det kravet att du ska sköta dig.
Mm.
Gör du inte det, ja då får du väl ändå åka hem igen.
Mm.
Varför gjorde ni inte det?
Mm. Nej, men det, så kan det vara. Det gäller nog många tycker jag. Jag tycker väl att svenskar har varit lite, eller Sverige ska man säga, har varit väldigt slappt vad gäller att sätta upp. Du är välkommen, vi vill gärna hjälpa dig. Här är följande punkter som du måste följa, så hjälper vi gärna dig. Begå inte brott och så vidare och så vidare. Och följer du inte de här punkterna så är du kanske välkommen någon annanstans, men inte just här. Det gäller ju att vara tydlig. Det är ju inte fel att vara tydlig.
Nej, och andra länder kan ju göra det. Varför inte Sverige? Schweiz sa ju det här. Det måste du bo där och sköta dig ett antal år innan du överhuvudtaget kan ansöka om att bli svensk medborgare.
Ja, just det.
Det här kostar pengar och det här är någonting som vi inte kommer att bli av med. För det är sådana enorma pengar i narkotikahantering, så det kommer vi inte kunna stoppa.
Men du som har sett mycket av den här narkotikahanteringen till exempel, så Sverige har ju en väldigt, väldigt restriktiv narkotikapolitik, alltså där inte ens bruket är lagligt. Tycker du att man ska fortsätta på den vägen att vara väldigt restriktiv? När det
absolut.
Mm.
Absolut.
Mm.
Jag ser dem som, men hasch är ju inte farligt, säger en del. Jo, det är inkörsporten till droger, helt klart. Och du kan lika gärna åka på en haschikås som någonting annat, va?
Mm. Man ser ju nu, det är ju ganska starka vindar som talar för en legalisering eller åtminstone en avkriminalisering av narkotika. Och jag har haft polis, vi hade ju Erik som gäst i podden som är för en avkriminalisering av det här och menar att polisen bara ödslar sin tid på det här, för det är, ja, det ger inga egentliga resultat.
Nej, då är jag för gammal och jag säger absolut nej till droger.
Mm.
Ett absolut nej.
Det man inte ska missta då, Erik, i det här fallet är att han är inte för droger så att säga. Han är bara för han tror att det är en annan arbetsvinkel så att säga, eller en annan politisk vinkel på det skulle vara bättre. Men det är hans åsikter, ska jag bara tillägga.
Ja, och jag är dåligt insatt i att försvara det här, utan jag har ju alltid varit anti. Mm. När det gäller droger överhuvudtaget. För jag har ju sett också vad det ställde till med.
Ja, det har jag verkligen gjort också. Sen då är det ju så att åren tickade på där. Och hur är det att bli polis och bli äldre? Du berättade ju här, höfterna sa ifrån. Du var tvungen att ställa motorcykeln, ställa undan den. Men du berättar att fördelen med att kanske bli en äldre polis är att man blir lugnare, tänker efter och så. Men nackdelarna då? Vad är nackdelarna att bli äldre som polis?
Ja, det är kroppen. Det är bara det.
Mm.
Jag är oerhört tacksam och glad att jag kunde fortsätta nästan in i kockskjut. Jag gick ju något år tidigare.
Mm.
Men jag är oerhört tacksam över de här åren som jag har fått tillbringa i polisen.
Och de sista åren då, vad var det för tjänst du satt på då?
Nej, jag var ute då också.
Ja, du var det? Du har varit ute hela tiden?
Ja, hela tiden. Jag har aldrig varit på någon utredningsrot eller något sånt. Utan jag har varit ute hela tiden.
Så inte Birkenstock i korridoren?
Nej, det har det inte varit. Stationschef fick vi ju självklart hoppa på då och då.
Ja.
På Hisingen också. Det fick vi göra, men Jag tyckte mest om att vara ute. Det var det bästa.
Ja. Döden är ju någonting som också, har man inte sett det innan man börjar jobba som polis, så ser man det som polis. Och det, man möter ju döden i olika former som polis. Hur har det varit för dig att möta liksom död?
Ja, det är många gånger som man har kommit in i lägenheter eller så vidare, det har varit en naturlig död. Då är det ju inga större problem åt andra. Mm. Men människor som har mött en våldsam död, så har man ju undrat, vad är det som har försiggått och så vidare. Va? Och jag fick det väldigt nära mig själv vid ett tillfälle. Det var en man, han skulle vilja avsluta sitt liv och stod på Älvstadsbron. Mm. Och han hade klivit på utsidan på räcket när jag kommer upp. Och jag ropar på honom, för han var vänd ut mot havet. Och så vänder han och ser om han tittar på mig. Så tänker han att jag har chansen att få tag i honom, tänker jag. Så jag har stora händer och fick ett bra grepp, tyckte jag, i hans jacka. Men så hade han en sån här sailjacka på sig som var lite gransig. Mm. Så han vred armen bara ur mitt grepp och så nickade han åt mig och sa pam.
Alltså, oj.
Och det var tufft.
Ja.
Det och körde han ner. Han hoppade över land också, inte på vattnet, utan körde ner där sen. Och när han tog sina sista andetag och kände genom fickorna, fick tag på bilnycklar på bilen när han hade parkerat. Och ja. Sen när hans fru kom till station så ville hon ju träffa den sista polisen som mötte hennes man. Då.
Mm.
Och kom upp till henne med hennes små barn och försöka förklara vad som hade hänt.
Mm.
Det är något som sitter kvar hos mig.
Du kan komma ihåg den känslan när du tar i hans jacka och hur han
ja.
Lämnar dig där.
Det gör jag. Och just känna igenom honom när han fortfarande tog sina sista andetag där nere. Det var också lite speciellt.
Jaha, han levde lite grann när du var...
Ja, och du vet, den sista suckarna går ur kroppen.
Ja, jag förstår. Har du också tänkt på... det, eller var han så pass målmedveten att han ändå var på väg över? Eller har du också tänkt tanken att jag kanske skulle ha avvaktat? Eller
sådär? Nej. Jag fick ju svar på varför han gjorde det också.
Okej. Okay.
Så han har lämnat ett brev efter sig till sin fru. Oh. Så jag fick ju så att han var medveten och han ville.
Mm.
Så det var ingen tvekan där.
Hur hanterade du en sån grej efter passet och sådär? Var det också debriefing på den eller?
Min chef hade hört larmet på radion, så han mötte upp när jag kom in på stationen där. Så jag hade ett långt samtal om det här.
Mm.
Och så frågade han, jag hade en kollega med där också, han frågade vad vi ville, om vi ville avsluta passet eller vi skulle fortsätta och så vidare. Men både han och jag kände att vi fortsätter och skingrar tankarna och så vidare, så vi fortsatte passet ut och sen fortsatte jag arbeta. Och jag var inte hemma ifrån jobbet och sådana saker, det var jag inte.
Nej. Finns det händelser som där du har varit hemma från jobbet där du har liksom tagit på dig så pass mycket att du är tvungen att pausa lite?
Nej.
Nej.
Utan bara med mig själv. Vi fick alltid udda larm, jag och min kollega. Ja, det är ni som kan fixa saker, sa de alltid. Och då fick vi en svan som hade frusit fast ute i Gullande Kile här, som ligger utanför Göteborg.
Ah, okay.
Han har frusit fast i isen där.
Ja. Ah.
Jaha, hur ska vi lösa detta nu då? Jo, vi fick tag i en dinge. Och så tog jag dinge. Vet du vad en dinge är?
Ja, det är en liten båt eller?
Ja, visst. Mm. Isen var så tjock. Men ändå var vi inte säkra på att den skulle bära riktigt. Och så satte jag mig i dingen och så hade jag en lång pik som man egentligen drar upp människor med. Och så höll jag mig fram i isen.
Mm.
Men så blev isen så tjock. Så att piken, det funkar inte. Så jag tänkte, jag skjuter båten framför mig.
Mm.
Och när jag är 2 meter ifrån svanen, och då rycker han ju till bara och flyger iväg. Ja. Så jag vände in mot land igen. Då brast isen.
Oh.
Och jag kom inte upp i båten. Det var 2 veckor före jul där. Jag minns det ganska väl.
Oj.
Och jag kom inte upp. Så jag blev liggande i vattnet där i 50 minuter.
Oj.
Så och en kollega kom till hjälp där. Han var dessutom svensk mästare i livräddning inom polisen. Så han kom med en annan dinge ut där och kastade sig i vattnet och fick tag i mig. Och kom upp på land och stod ambulansen och väntade. Då hade jag 31 grader i kroppen när jag kom in till sjukhuset. Då.
Ja, jag tänkte precis fråga det. Hur pass nedkyld var du?
Ja, det var kallt. Jag minns en var ambulanskillen sa till mig. Han lutade sig framåt när han klippte upp kläderna på mig. Så han skulle då ha den svanen på julbordet, sa han till mig.
Det finns ändå utrymme för lite humor när någon kanske inte var på topp. Det var det väl inte då, antar jag?
Nej, det var kallt.
Ja. Vad tänkte du när det hade gått en kvart, när det hade gått 20-25 och du fortfarande inte hade kommit upp?
Ja, man tänker inte klart och det upptäckte jag ju, men jag tänkte, måste du försöka tänka efter, var kom du ifrån? Ja. När isen var fast, så att säga. Och då lyckades jag få upp ett ben där uppe på iskanten. Ja. Och lyckades skjuta upp kroppen där. Och så höll jag ju tag i botten samtidigt. Och så med en kraftansträngning lyckades jag komma ner i botten på den. Tänkte, nu ska jag vara klara med i alla fall. Men då började frysningen, så att säga. Vinden tog tag igen där. Och...
Oj.
Ja, så det var kallt.
Men du, det här är också, jag tycker att det här är väldigt intressant, för att det här skulle ju kunna ha avslutat ditt liv egentligen. Alltså om man tänker, hur länge klarar man sig liksom i så kallt vatten egentligen? Det är inte lång stund till än 50 minuter.
Nej, då sa det, du hade en fantastisk hjärta som åker med det här. Men de sa till mig så här att hade vi stött emot båren när vi hade gått in, då hade du fått en sån här hjärtflimmer, för blodet flöd så trögt i ådrorna, alltså jag var så nedkyld då.
Ja. Ja, precis. Och det trodde du inte när du gick in på polisskolan 84, att en av de farligaste situationerna jag kommer vara med om de kommande 35 åren, det är när jag ska rädda en svan.
Nej, och dessutom hade vi ju provet där, kanske du också hade, när vi skulle bara isvak och ta oss upp.
Ja, det hade vi, ja. Ja, det var ju en chock. Alltså det är ju svinkallt när man hoppar i där med kläderna och så har man någon som ska kasta den där som kastar fel och så får man vänta ytterligare 10 sekunder liksom. Känns som en hel evighet, men när du säger 50 minuter det lät inte roligt alls. Men det är ju det nyckfulla med yrket, att du inte vet när du ska åka och rädda en svan hur det kommer sluta. För att jag kan tänka mig att du inte fick en pulshöjning när ni fick det jobbet.
Nej, det fick man ju inte, utan det var ju mera min utomordentligt praktiska kollega som jag åkte ihop med många gånger. Mm. Hur ska vi lösa det här? Och så bollar vi idéer med varandra. Så här gör vi. Mm.
Ja, det var det är ju en väldigt unik händelse att nästan bli helt nedkyld och försvinna där på grund av en svan. Men den svanen den drog iväg alldeles av egen maskin.
Ja, det sorgliga mitt i alltihopa var ju att natten efter, då var det 7 svanar som fröt fast på isen och räven gick och tog allihop.
Ja, det ser jag. Den enes bröd.
Ja, jag måste berätta ett vattenlarm till jag fick nu när vi pratar vatten där. Och jag hade en kollega från Stockholm, Niklas Brem. Han satt på ledningscentralen och så ringde han upp mig på telefon och sa: du Melvin, vi har en kovjävel som har gått ner sig i vattnet i Björlanda. Jag tänkte du ska lösa grejer, du kan väl kika på det. Ja visst, jag tog motorcykeln och åkte ut och mycket riktigt hittade en död ko i vattnet där.
Okay.
Då hade kon gått ut på klipporna där och harkat på några slimmiga klippor där, slått huvudet i berget och dött i vattnet. Oh. Så jag bort till bonden och så berättade jag för honom, så vi går dit han och gör. Och jag tänkte, det skulle de ha sett eller varit bild på i tidningen när jag klär av mig. Ens istället där och står i kalsonger och t-shirt och så går bonden och jag ut med ett rep och bärgar hans döda koda.
Det är polisyrket. Svanar och kor.
Ja, och älg fick jag en gång också. Det var lite speciellt. Jag fick alarm till Slottskogen, så säger kollegan på ledningscentralen: vi har så mycket folk i Slottskogen nu, du får åka ut. Vi har en vild älg där som börjar bli aggressiv mot människor.
Aha.
Och så när jag kom dit så är piketen där och det var utbildad skytt som var där också då, så säger de till mig så här att kan du sticka iväg och köpa en påse äpplen så vi kan locka älgen så han kommer i håll här och vi har berg bakom så att den skulle bli förlupna kulor och så vidare. Så de lockar in älgen i håll och så skjuter de älgen. Och så kliver de i piketen och ska åka. Jaha, så och nu då? Ja, det får du ta hand om för dem, för vi är slutar nu. Så jag ringde ledningscentralen och så sa att du har en död älg här, vad ska vi göra? Har vi en slaktare kontrakterad? Ja, jag ska ringa honom, säger han. Så ringer han Varberg och så slaktaren kunde inte komma så han var ledig eller något annat. Du får täcka älgen, sa de, med en presenning där så får du avlösning när du slutar. Ja, men då blir älgen förstörd, sa jag. Uh-huh. Nu är det så att älgen ligger på kronans mark och då är det budgivning som gäller. För jag sa till han på ledningssalonen att jag bjuder 50 kronor för älgen. Jag bjuder 100, sa han. Ta älgen då, sa jag. Och det visste jag, det kunde han inte. Ja, det här måste jag kolla upp, sa han. Och så ringde han en intendent här och ringer tillbaka till mig. Och så sa han, du får ta älgen, sa han.
Jaha.
Då kommer ju nästa grej då. Vad gör jag nu? Jag ringde kollegorna i Fjärde, de var ganska nära. Kan ni ta med en hink vatten och en kniv? Och samma där, och med polisstället så låg kalsonger och t-shirt och tog ur älgen där i Slottsskogen. Och så hade jag en kollega som kom och hämtade alltihopa. Vi tog upp alla räntor och allting, gjorde i ordning efter och snyggt där.
Oh.
Och så ringde jag myndigheten sen och sa, du, den är 50-lappen, var ska jag sätta in den någonstans? Vi har inget sånt konto, sa han. Så älgen kostar mig 16,50, det var ett kilo öppet.
Ja, det var ju en skön historia. Kallades du för Melvin?
Ja, jag heter ju Melvinsson efternamn.
Ja, just det, såklart. Såklart, ja.
Ja.
Ja, det var
ju... Alla kollegor hade ju smeknamn, det var ju så.
Mm, ja, men det var mycket så. Ja,
man...
ja. Ja, roligt. Det...
Vi hade ju en kollega, han kom ju hit till polisen och så säger han så här, ni kan kalla mig vad ni vill, så han, men kalla mig inte för Rövlappen, det gjorde morsan. Han heter ju Rövlappen i hela sin karriär.
Ja, oh, den får man inte, man får inte lägga upp bollen så alltså.
Nej.
Det var inte genomtänkt rent retoriskt hos ett gäng konstaplar. Vi ska ju runda av givetvis som vi alltid gör och fråga dig, Christer, när det kommer till polisfilmer. Är det något du förkovrar i om kvällarna nu?
Jajamän.
Ja, du gör det. Du gillar det.
Absolut. Alla deckare. Jag läser deckare också.
Ja.
Är det och så något... sitter man och är kritisk hela tiden.
Ja, det är klart. Det är klart.
Ja.
Är det något du kan rekommendera om du har läst något nyligt som är bra?
Jag läser ju hela tiden. Men nu håller jag på med en bok som inte är deckare. Men annars så... De gjorde intervju med mig med polistidningen och någonting som jag verkligen fastnade för. Det var den trilogin med han, författaren som är avliden. Vad heter han?
Stig Larsson?
Ja,
Millennium.
Den var jag, den gillar jag verkligen. Både böckerna och filmatiseringen. Tyckte jag var riktigt bra.
Hur var det att gå i pension? Att lämna in brickan och lämna sina kollegor? Hur kändes det?
Ja du, det avskedet jag fick, det var, jag blir rörd bara jag tänker på det.
Ja, det är så.
Ja.
Vad hände?
Ja, för det första så var det ju så här att två killar i Torslanda startade en insamling där de sa så här att vi ska se om vi kan skicka Christer på en resa. Om man kommer till Vänersborg eller kanske lite längre.
Uh-huh.
Och när jag kom ut till Torslanda där ute så först hade tidningen bett att de skulle ha mig för sig själv då vi skulle käka lunch. Så jag steg i trappan. Då kom en företrädare för Volvo Museum med presenter och ja, det var inträde på museet fritt. Och sen står det utanför på gården en Volvo Amazon polisbil som jag får runt ur i. Sen har de öppnat en grej nere på ICA Maxi som, där de hade gjort i ordning ett bord och tryckt en tidning som var speciellt för mig.
Oj.
Och så kom människor dit och jag tänkte, vad ska jag göra här? Oavbrutet kom människor fram med gåvor och så vidare. Så jag stod där i 2 timmar. Sen var det en mottagning på hembygdsgården och där lämnade de här pojkarna över checken till mig med 56 000 kronor i resecheckar.
Oj. Oj, oj, oj.
Så vi kom iväg till Afrika på safari och min hustru.
Ja, vad häftigt.
Och sen hade jag avtackning på polisstation och det var så mycket kollegor så det var helt otroligt.
Oh,
och så hade jag en kollega som filmade alltihopa också, så det är ofta jag tar fram kameran och eller telefonen och tittar på den filmen.
Ja, oh, vad häftigt. Ja, då förstår vi att du har gjort ett visst intryck, Christer. Det är ju riktigt häftigt, både på dina kollegor och på den allmänhet som du har fått träffa under åren. Det var häftigt att höra.
Ja, det har varit otroligt. Och jag var nere på polisstationen, den ligger inte så långt ifrån där jag bor. Och så gick jag in där och så tittade jag mig runt och det var ju inte många jag känner igen nu, utan det mesta är nya kollegor.
Mm.
Och jag tänkte just när jag träffade turlagen som var där och så bilder. Det är inte så länge sedan vi förlorade Andreas här, polisen som var skjuten upp i Biskopsgården då, va?
Just det.
Och jag tänkte, undra vad ni har framför er. För jag sa de sista åren jag jobbade närmar sig det här, så jag att vi kommer att förlora en kollega.
Mm.
Och tyvärr så fick jag ju rätt.
Ja, det är oerhört sorgligt.
Ja, verkligen.
Tack så jättemycket, Christer, för att du var med och gästade. Vi ska fortsätta att prata lite, du och jag, i ett Patreon-avsnitt. Och jag vet inte om det blir fler djurärenden eller om vi kanske kan hitta något annat spännande som du har varit med om. Men tack så länge, Christer.
Tack själv.
Tack, Snutsnack är över för den här veckan, men givetvis kommer det ett nytt avsnitt i nästa vecka. Vill du ta del av bonusmaterial så gör det på patreon.com/snutsnack. Annars ses vi och hörs vi på andra sociala medier som till exempel Facebook och Instagram. Ha en fin vecka. Hej så länge.